Så fint att se så många här. Fint att få höra er kören sjunga idag tillsammans med bandet. Jätteroligt. Blir mycket uppmuntrad. Hoppsan. Jag tänkte predika lite kortare idag. Så jag tänkte sätta ett alarm. Så det blir jättekort här. Vi gör tar så där. Nu kör vi igen. Så. Vad betyder ordet gospel? Vet ni det? Vi har fått höra gospelmusik här idag. Men vad betyder det ordet gospel? Evangelium, glädjebudskap, helt rätt, båda två. Det är alltså det engelska ordet för ett glatt budskap, ett glädjebudskap. Det är samma ord som används för när vi talar om evangeliet, evangelierna. The Gospel of John, Johannes evangeliet. Det glada budskapet om någonting. Och förstås inte ett glatt budskap som vilket som helst, utan ett glatt budskap om en Gud som älskar. Om en Gud som inte har övergett människan. Om en Gud som räddar, som befriar. Det är vad ordet gospel betyder, och det gospelmusiken vill förmedla till oss. Och det finns en alldeles särskild koppling mellan den här texten som vi fick höra idag om när Jesus botar en blindfödd. Han botar en blind man till kanske en av de allra mest kända gospelsångerna som vi har, som vi också fick höra i början av gudstjänsten. Jag vet inte om det var någon som gjorde den kopplingen. Men på 1700-talet så var det en brittisk slavhandlare som hette John Henry Newton. Han arbetade med att skeppa slavar liksom till det brittiska imperiet på något sätt. Blev omvänd, började istället vandra med Jesus och började se tillbaka på sitt tidigare liv och förstått att han hade handlat fel. Och skrev vid något tillfälle den här salmen Amazing Grace, oändlig nåd, som vi fick höra. Och sjunger man då i första versen de här otroligt starka orden att jag kommit hem, jag vilsen var, jag var, vadå, blind, men nu jag ser, precis. Och de orden är ju direkt hämtade från den här texten vi fick höra om den blinde mannen. Som liksom på något sätt inte riktigt vet vidden av vad som har hänt. Men när han blir förhörd så svarar han ändå. Jag vet inte riktigt vad det var som hände. Men ett vet jag, att jag var blind. Men nu kan jag se. Det här är en av de märkligaste texterna om Jesus på ett sätt, tycker jag. Johannes evangeliet, han bränner ett, eller evangelisten Johannes, han lägger ett helt kapitel i sitt evangelium åt ett enda under. Ett under som handlar om en man som får sin syn tillbaka på ett väldigt märkligt sätt. Men det som är intressant här också är att när det sker så uppenbarar sig på ett annat sätt att det finns många olika typer av blindhet som vi människor kan vara drabbade av. Jag kommer åter till det. Men om vi bara börjar här med det här undret. Jesus kommer gående tillsammans med sina lärjungar. Och de stöter på en man som, där det står att han har varit blind sedan födseln. Hans lärjungar, de börjar direkt dividera och försöka så här, fråga sig, vad är det, vems fel är det här? Är det han själv eller är det någon annan? Men Jesus tar inte riktigt den bollen, utan han svarar, han på något vis ser inte så mycket till mannens historia, utan istället till att det finns någonting för honom i hans framtid istället. Han säger att Guds gärningar ska uppenbaras över den här mannen. Och så händer någonting otroligt märkligt. Jesus går fram till mannen. Han spottar på marken. Han plockar upp det han har spottat. Gör en liten deg av spottet och smutset på marken. Och stryker detta på den blindes ögon. Med ett annat ord så gör han geggamoja. För det är ju precis det handlar om. Liksom smuts blandat med vatten, geggamoja. Det vet alla barn på något sätt. Så att det är det det är. Men Jesus, han kletar in den här mannen i denna sörjan. Ber honom att gå till en damm för att tvätta sig. Mannen gör som Jesus säger och kommer tillbaka seende. Vi brukar ofta be för människor här i kyrkan. För olika fysiska eller inre, kan vara olika saker. Men jag har nog aldrig varit med om att vi har gjort det på det här sättet. Jag vet inte varför, men jag kan ana, för att ja, det här är lite udda även hos Jesus. Det är några få gånger som det faktiskt sker på det här sättet. Men jag har alltid tänkt att vilken märklig berättelse. Vad är det egentligen som det här betyder? Och många gånger så har jag läst det här och liksom förundrats. Varför gör Jesus på det här märkliga sättet? Tills för några år sedan då jag läste en bok som liksom hade dykt in i det här lite grann. Och visar på att om vi ser den här berättelsen i ljuset av en mycket tidigare berättelse så blir den faktiskt, vi kanske inte kan förstå det till 100%, men det kan i alla fall få kasta ljus över vad det är som faktiskt händer. För om vi går till hela vägen tillbaka till första Mosebok, när vi kan läsa om att Gud skapar världen. Vad läser vi då? Och vi läser att Gud har skapat en plats som kallades Eden, en lustgård. Och att Gud skapar människan. Hur då? Jo, det står att Herren Gud formade människan av stoft från jorden, står det. Och blåste in livsande i hennes näsa. Och så blev människan en levande själ. Alltså, när Gud skapar människan så använder han stoftet från jorden, smutsen, det utspridda materialet. Och visst, det finns ju något typ av poetiskt av det här. Vi kan inte helt och fullt förstå det. Men tanken här är ändå att Gud tar av liksom vanlig materia och blåser sitt liv över det och skapar människan. Och jag tror vi alla någonstans kan förstå att så här, det är ju det är att vara människa. Om man öppnar upp en människa så är det ju inte så att man hittar någon typ av övernaturlig gyllene substans, liksom någon typ av kryptonit eller så som människan är byggd av. Utan vi är ju byggd precis som alla på något vis levande varelser på den här jorden. Vi är byggda av vanliga material. Jag har inte något periodiskt system här, men skulle vi liksom plocka isär en människa så är ju det liksom det är liksom organisk kemi och det är DNA och det är liksom, det är inget magiskt. Bibelns sätt att beskriva det här, det är ju att säga: av jord är du kommen, av jord ska du återbli. Den dag vi dör så läggs vi i en grav, vi förmultnas, vi blir jord igen helt enkelt. Och det här kan ju kännas liksom jobbigt att prata om, men också fantastiskt. Tänk att Gud tar någonting helt ordinärt, blåser sitt liv över det och formar människan. Vi är en del av den här skapelsen, men vi är också unika. Skapade av Gud, skapade av hans vilja till hans avbild. Men min poäng är här att när vi har den berättelsen i åtanke så blir det märkligt det här att när Jesus möter en blind så tar han av jorden, han spottar på den, han andas inte på den, men han utgjuter sitt liv över smutsen. Gör en, liksom, en salva och lagar människan med det material som den en gång har blivit skapad ur. Och det tycker jag är fantastiskt. Inte bara hur det sker, men också på något vis att det sker. Att Jesus inför den här mannen på något vis i det han gör säger att jag är din skapare. Och jag är också den som förbarmar mig över dig. Den som vill skapa dig på nytt. Och mannen blir botad. Men när det sker så visar det sig också att den här mannen som har varit blind hela livet och som får sin syn tillbaka, nu får han andra problem istället. För det han får möta när Jesus har botat honom, det är tvivel, det är rädsla, det är vrede, det är människor som inte förstår och människor som inte vill förstå vad det är som har skett. Ni fick höra en lång text här, men ändå fick ni inte höra allt. För att det är en väldigt, väldigt lång text där vi först får veta att de människorna som har funnits runt den här mannen, de kan inte riktigt acceptera det som har hänt. De börjar fundera på, ja men är det verkligen han? Nej men det kan inte vara vår vän, för han är ju blind. Men den här polaren, han ser ju liksom, det måste vara fel. Några går hem till mannens föräldrar och börjar förhöra honom. Är det inte ni som är föräldrar till den här blinda mannen som nu kan se? Föräldrarna vågar inte riktigt svara på frågan av rädsla för att bli utstötta. Och till slut så kommer också de lärde, så att säga, fariseerna, och börjar förhöra honom. Hur kan det här ha gått till? Det här kan inte ha gått rätt till, säger de. De ser att det har hänt, men det har skett på fel dag. Det har skett på sabbaten och man fick inte arbeta på sabbaten. Så därför tycker jag att det är fel. Och den här mannen, Jesus som ni talar om, han kan ju inte bota för han är ju en människa och så vidare. Alltså Gud har gripit in och gjort någonting fantastiskt med den här mannen. Men det är uppenbarare istället människornas liksom inre blindhet. De kan liksom inte acceptera det som har hänt. Alltså de som hade sin fysiska syn från början, det var de som visade sig vara mest blinda i slutändan. Och det är kanske lätt att läsa om fariseerna till exempel och tänka, vad dumma de var. Varför fattar de inte? Hur kunde du inte se på något vis att det här var ett verk utav Gud? Vad glad jag kan vara att jag fattar mycket bättre än dem. Om vi tänker så är vi inte så mycket bättre än dem. För det var ju på något vis fariseernas bästa gren. Att tro sig vara bättre än alla andra. Hur dig vara bättre än fariseerna så är du en farisé. men poängen här någonstans är att de hade så förutfattade meningar. De hade en så begränsad box av vad de tänkte var på något vis Guds vilja, Guds väg. De hade svaret klart för sig. Så när någonting hände som var utanför det så var det svårt för dem att på något vis acceptera att Gud hade gjort någonting i den här människans liv. De var blinda på insidan. De kunde inte se Guds verk. Och jag tror inte att Johannes beskriver det här för att någonstans vi ska sitta här och vara arga på fariseerna. Utan jag tror att han skriver det här för att det här också är någonting allmänmänskligt. Att vi så många gånger, vi kan ha så fasta förväntningar på vårt liv och på vem Gud är. Att vi kanske missar att uppmärksamma vad Gud gör ibland oss. Ibland kanske vi har en så fast bild av hur vi vill att Gud ska vara, så att vi har svårt att tro på honom. Människor idag kan uttrycka sig ungefär på det här sättet. Ja, men om Gud är så här och så här och så här, ja, men då vill jag inte tro på den guden. Och jag kan förstå att man landar där. Fast när man börjar liksom skärskåda ett sådant uttalande, så inser man ju på något sätt att det vi ofta vill göra, det är ju att tro på oss själva. Vi är nöjda med oss själva. Men om det finns en Gud, så måste vi kanske vara öppna för tanken att den guden är, har högre tankar än vad jag har. Att det kanske kommer bråka lite. Att det kanske är jag som behöver någonstans forma mina tankar efter någonting som är sant, någonting som är gott, någonting som är vackert på riktigt. Men många gånger så vill vi istället liksom hålla oss till det vi känner till. En annan typ av blindhet som visar sig redan innan det här undret sker, det är lärjungarnas blindhet. De möter en blind man. De börjar genast diskutera vems fel det är. De är blinda för sin medmänniska. De gör medmänniskan till ett objekt istället. Gör en tragisk livssituation till en på något vis intressant filosofisk diskussion om vems synd egentligen är som har skapat det här. Det kan också vara en blindhet som vi kan drabbas av. Det är så lätt ibland när vi möter andra människors svårigheter att på något vis tänka, ja, de förtjänar nog ändå det där som de går igenom. Det blir som ett skydd för oss. Istället för att på något vis möta svårigheten, möta den människa som lider, så vill vi istället ställa oss vid sidan och försöka förklara. Den har nog i alla fall förtjänat att den går igenom. Så vi har alla skäl att se på vår egen liksom blindhet i den betydelsen. Finns det saker i vårt liv som gör att vi inte ser klart, för att vi är begränsade? Men den blinde mannen, han är också ett föredöme för oss, för att det är faktiskt så att Jesus gör ju någonting med honom. Jesus kletar geggamoja i hans ögon. Men han blir faktiskt inte frisk liksom direkt, utan Jesus ger honom ett uppdrag. Du ska gå till den här dammen och tvätta dig. Och sannolikt så var det ganska långt till den här dammen. Jesus hade precis varit på tempelplatsen, och den här dammen, den ligger några hundra meter bort. Så att den här blinde mannen, full med geggamoja i ansiktet, får liksom börja gå så att säga, utan att se, får gå i tro, får lita på det löfte som Jesus har talat ut över honom. Vilket leder honom fram till dammen, till att han får tvätta sig, till att han får sin syn tillbaka. Där har vi en god uppmaning till oss. Att ibland behöver vi faktiskt någonstans hörsamma den där rösten inom oss, den där kallelsen, den där som säger oss att det kanske finns någonting. Gud kanske har någonting för oss i våra liv som han vill att vi ska liksom sträva efter, gå efter. Men så svårt det kan vara ibland att som människa, också att som kristen, att ibland våga ge sig ut, att så att säga gå lite i blindo, för att det är lättare någonstans att nöja sig med det vi har. Det kan vara lättare att lyssna på de röster som gör oss rädda. Men Jesus, han kallar den här mannen att gå. Och han får i det liksom gå. Och trons kraft, som är liksom överskriften för den här söndagen, den får visa sig. Jesus gör någonting Men han ger honom också en kallelse att följa. Så den här texten, den är en hälsning till oss. Den är en hälsning om en Gud som älskar. En Gud som har skapat oss och som är intresserade av vårt liv. Som vill möta oss fysiskt, men också möta vår insida, möta vår inre människa med den rösten som kallar oss. Det är en hälsning till oss att våga utmana våra stängda sinnen när vi fastnar i vår egen självrättfärdighet och istället se på honom som är kärleken själv. Det är en utmaning till oss att också våga följa Jesus när det kan kosta på. När det kan resultera i människors onda blickar eller människors hårda ord till oss. Och det är också en hälsning till oss att i allt det som kan vara våra, så att säga, blinda punkter i tillvaron, så får vi närma oss honom som är, vill ge oss en syn på världen och en syn på framtiden, en syn på korset som säger oss att allting är liksom i Guds hand. Det är en hälsning till oss om en Gud som älskar oss. Och det ska vi nu få höra kören sjunga om.